Så Rinpoche vill börja med att hälsa alla välkomna hit. Ni kommer hit idag. Och han har ingen elegant början på undervisningen, utan han börjar bara på ett alldagligt enkelt sätt. Idag ska vi prata om hur man hanterar, hur vi bemöter olika svårigheter som vi kan möta på eller som vi möter på i livet, med sjukdom och ålderdom och andra kriser som kan uppstå på olika sätt. Och Rinpoche säger att han har inte någon väldigt djup kunskap om det här, utan men han ska göra sitt bästa och förmedla det som han kan. Vi börjar med att läsa tillflyktsbönen och bodhicitta, utvecklande av ett altruistiskt sinnelag. Ja, det allra viktigaste hos var och en av oss, var och en enskilt av oss, att allting är oavhängigt eller beror på vårt sinne, hur vi hanterar olika saker. Allt är beroende på vårt sinne och våran inställning, åt vilken strävan, åt vilket håll vi strävar. Och att ha en grund som är att försöka göra det som är gott. Att ha en inställning där man är en medmänniska med ett varmt hjärta gentemot varandra. Att man har en sån strävan alltid att vara godhjärtad, varmhjärtad. Det är på något sätt grunden för allt annat. Så oavsett vem vi är, oavsett vilka förutsättningar vi har i livet, oavsett om vi är gudar eller människor, så går det aldrig att förutspå eller att veta om i förväg vad som kommer att uppstå under vårt liv. Vilka olika svårigheter vi kommer möta på. Eller vilka omständigheter överhuvudtaget, bra eller svåra omständigheter. Det går aldrig att veta i förväg vad som kommer att uppstå. Utan allt det här är beroende på våran karma. Och tillfällen när karma mognar så uppstår olika omständigheter, och vi hamnar i olika omständigheter som vi inte kan liksom egentligen förutspå innan, utan det bara uppstår helt ganska chockartat för oss. Vi kan inte veta, vi kan inte planera för att det här ska uppstå, utan olika saker uppstår bara när tiden är mogen för det. Alla de här olika omständigheterna som uppstår under vårt liv, det är inte någonting egentligen som, på grund av att den karma som vi har samlat sedan tidernas tid utan begynnelse, så kommer det att uppstå väldigt många olika saker i vårt liv. Och det som vi redan har skapat kan vi liksom inte ändra på egentligen, men det vi kan göra är att vi kan arbeta med vårt sinne på så sätt att vi kan arbeta med hur vi bemöter det som uppstår. En sak som är säker, som vi vet säkert, är att vi kommer alla att dö. Alla vi som sitter här i det här rummet kommer att dö. Alla människor, alla varelser dör. Livet varar inte för evigt. Men vi vet inte hur vi kommer att dö. Det finns väldigt många olika sätt att dö på. Och det här är kanske inte några jättetrevliga saker att prata om, men det här är ju dagens ämne. Så man kan ju både dö i en trafikolycka, eller man kan dö av en svår sjukdom, man kan dö av ålderdom, liksom man kan dö på väldigt många olika sätt. Men en sak är säker, och det är att på något av de här sätten kommer vi att dö. Och när den stunden kommer så är det väldigt beroende på om det blir en bra stund eller en svår stund, är helt och hållet avhängigt på hur vi hanterar den, hur väl vi känner vårt sinne och hur vi kan hantera den situationen. Men det är ingen idé att liksom försöka låtsas att det inte ska uppstå, utan man måste veta först att den tiden kommer. Och också under livet så kommer olika svårigheter, inte bara döden men andra svårigheter på olika sätt. Och då är det helt avhängigt av hur väl vi känner vårt sinne, och så beroende på det kan vi bemöta det på ett bra sätt eller på ett sämre sätt. Ett sätt som vi kan hantera eller ett sätt som är svårare för oss. Sen i framtiden, hur det ska bli i framtiden, det är det vägvalet vi står inför nu. Det här som Rinpoche börjar med att säga, att alltid försöka ha en inställning där vi strävar efter att göra det som är gott. Att så länge man försöker göra sånt som är bra, både för sig själv och för andra, så skapar vi också så bra förutsättningar som möjligt för framtiden. För att vi ska ändå hamna i situationer som är någorlunda bra. Om det vägvalet står vi inför nu. Det är som att vi står vid en väg där vi kan välja att gå att göra det som är gott. Eller vi kan gå och göra sånt som inte är bra. Och i det vägvalet står vi hela tiden, i varje ögonblick. Har vi valet att göra någonting som är bra eller något som inte är så bra. Och det är bara vi själva sen som får också frukten av det här valet. Som får ta hand om resultatet, som får skörda resultatet av det valet vi gör. Den mesta av tiden under våra liv går åt till att vi liksom väntar på att bra saker ska hända oss. Vi sitter liksom och väntar på att det ska hända trevliga och bra saker. Det är det vi riktar in oss på, det är det vi längtar efter, och det sitter vi på något sätt ganska inaktivt och väntar på att det bara ska uppstå olika bra förutsättningar som vi ska kunna haka tag i. Och så länge vi gör det, så på ett sätt kan man säga att vi slösar bort tiden. Därför att vi ser inte att medan vi sitter och väntar så går tiden. Och den tiden går som vi skulle kunna ägna oss åt istället för att vänta på att något gott ska hända oss. Att vi skulle tänka, vad kan jag göra för något som är bra? Vad kan jag göra för gott? Vad kan jag göra för något som är bra för mig, som är bra för andra? Hur kan jag använda den här tiden till någonting värdefullt, till någonting meningsfullt? Så på ett sätt, ur en synvinkel så är människolivet långt. Och ur en synvinkel är människolivet väldigt kort och bräckligt. Beroende på hur man ser det och vilken känsla. Man kan ha en känsla av att det är långt. Att det inte är någon brådska. Men om man ser lite mer realistiskt kanske på det, så är det väldigt bräckligt och väldigt kort. Och om man vill göra den här begränsade tiden meningsfull, så gör man det genom att faktiskt använda tiden till någonting som inte bara blir meningsfullt för en själv. Utan att man i det livet och den tiden vi har strävar efter att det vårt liv ska bli något som blir meningsfullt för inte bara oss själva utan även för några andra, för andra runt omkring oss. Om man gör det, då det är det som är att göra livet meningsfullt. Att inte bara sitta och vänta på att något bra ska hända, utan att göra någonting bra själv. Det finns en känd buddhistisk mästare som hette Padampa Sanje. Och han sa att våra relationer som vi har, alla våra relationer, alla människor som vi möter i livet och de som vi har relationer med, att de är lika korta som en marknadsdag egentligen. Som vi är en marknad när man träffas och under en kort begränsad tid. Egentligen är alla våra relationer så korta och man får mer distans till. Det är så förgängligt och det är så kort tid som vi möts tillsammans. Och att den tiden då vi är tillsammans, då vi möts, att under den tiden använda den tiden på ett bra sätt och inte ägna sig åt att bråka och osämja, utan att se hur begränsad den tiden är och hur värdefull den är på något sätt. Att man den tiden som vi träffas här, som på en kort marknadsdag, så att vi gör det på ett kärleksfullt sätt och möter varandra med den insikten att tiden är så begränsad och snart kommer vi skiljas åt igen. Så återigen, som Rinpoche börjar med, att ägna tiden åt någonting som är förtjänstfullt. Om man gör saker som är förtjänstfulla för andra, så är det också förtjänstfullt för en själv. Om man gör saker som är bra för andra, så gör man samtidigt saker som är bra för en själv. Det är bra för en själv att göra saker som är bra för andra. Det finns ingen liksom konflikt i det, att man glömmer bort sig själv. Att göra saker som är bra för andra är bra för en själv. Kan man ha den inställningen, kan man komma ihåg det här med hur förgängligt livet är, och att ha strävan att göra saker som är meningsfulla för andra och för en själv. Har man den inställningen, då är inte heller livet så svårt. De olika sakerna som man möter på i livet, de olika svårigheter som man möter på, blir inte lika stora och lika svåra om man har den inställningen. Så som sagt, så länge som vi liksom ägnar våra tid åt att vi med alla medel som går vill undvika olika problem. Vi vill undvika olika negativa omständigheter. Vi vill inte uppleva saker som på något sätt är jobbigt. Och så länge som vi liksom är väldigt rädda mot alla svårigheter och försöker liksom skydda oss mot det, så är det en sak som är säker, och det är att vi kommer ändå inte kunna, det spelar ingen roll, vi kommer ändå inte kunna komma ifrån det. När det uppstår så uppstår det. Och då är det helt avhängigt hur vi, det som är helt avhängigt då är istället hur vi hanterar det när det uppstår. Att det uppstår, att det kommer uppstå, det är ingenting vi kan förhindra på något sätt. Men när det uppstår, vad gör vi då med det? Vad gör vi med de svårigheter som uppstår? Och så länge som vi bara liksom drabbas av sådana tankar som att varför ska jag drabbas av den här svårigheten? Eller varför blev det så här? Det enda man tänker på är det negativa som har hänt. Och man går bara in i det och fortsätter, och det blir liksom något tankar om det går bara runt. Det bara växer och växer och växer. Det finns ingen liksom distans och det finns ingen öppenhet i sinnet. Utan man blir helt liksom fast i den här en negativ spiral. Om man däremot, då växer bara lidandet. Det växer bara. Man kan liksom inte lösa problemet. Utan det växer bara. Om man däremot kan ha en öppenhet att bemöta det som uppstår på med öppenhet och inte vara så fast i det, utan med ett stort öppet sinnelag möta det som uppstår, så kan man hantera det på ett helt annat sätt. Och i den buddhistiska traditionen så kan man till exempel använda sig av den metoden att man ser att allt som uppstår i vårat liv, det är vi själva som har skapat den karman. Det är vi själva som någonstans som har byggt upp de förutsättningarna, som har skapat förutsättningarna långt, långt, långt tillbaks. Kan det vara långt, långt, långt tillbaks. Men på något sätt så har vi varit delaktiga. Vi har skapat det. De förutsättningarna för att det som uppstår ska kunna uppstå. hur jobbigt det än är, det som uppstår. Men om man kan se det att nu har tiden kommit att det här, den här karman, de här förutsättningarna mognar nu. Och det är egentligen något väldigt bra att det mognar nu. Därför då har jag inte det framför mig. Utan det kommer nu, nu får jag liksom, nu blir jag av med det här också. Då kan man lyckas förändra sin inställning till det uppstår. Från att bara liksom gå, tycka varför händer det, nej, bort, jag vill inte. Och att se att det är som en sorts rening. Som att nu kommer det här och nu blir jag av med det här. Det är någonting nästan att man kan bli glad att det uppstår. Så det här med hur vi bemöter saker, hur vi tänker och att jobba med hur våra liksom, vanor går. Hur vårt vanemässiga sätt att bemöta olika saker som uppstår. Att förändra de vanorna. Att inte gå in i de gamla vanorna som man väldigt lätt gör. Utan arbeta med att förändra det här är oerhört viktigt. För att vi ska kunna bemöta saker på ett nytt sätt. På ett sätt som vi, så att vi kan hantera det bättre. Så är det en process då vi måste förändra de här gamla vanorna som vi har. Och det man kan börja med att göra är att. För det första så vet vi att det är inte bara jag som drabbas av lidande och lycka. Det är inte bara jag, utan det är alla. Det är likadant för alla människor och alla varelser som jag möter runt omkring mig. Alla drabbas på samma sätt som jag. Kanske inte av exakt samma sak just nu, men alla drabbas på olika sätt. Att verkligen förstå det på ett djupare plan. Och att sen se när det i ens eget liv, när det uppstår olika positiva saker, när man upplever lycka, att då ta tid och reflektera hur uppstod lyckan. Att försöka reflektera över, inte bara dras med i någonting, utan stanna upp och se hur uppstod, vad var orsaken till att det uppstod, på vilket sätt uppstod det, var att reflektera kring det här är viktigt. Som buddhist, så det här att arbeta med att ha ett altruistiskt sinnelag, som vi sa med bodhicitta, att se hur viktiga andra är och att sträva efter att alla ska uppnå lycka. Alla, inklusive en själv, men att förflytta fokus från sig själv till andra. Att arbeta med det här väldigt aktivt är oerhört viktigt i den buddhistiska utövningen. Så att man ska arbeta med att få en sån inställning då man tänker att om man är en grupp människor, 100 personer, så är det kanske det vanliga sättet att tänka är att hoppas att det inte blir jag som drabbas av en kris. Låt det bli någon av de andra 99. Och det, så länge som man tänker så är man ute och cyklar. Det är helt fel. Det är ingenting som är gynnsamt för någon, allra minst för en själv. Utan det man egentligen ska göra är att man ska be för att låt krisen drabba mig så att de andra 99 inte behöver drabbas. Det är en sån inställning som man ska ha. Och det är viktigt att man gör såna önskeböner, säger Rinpoche. Att man gör såna önskeböner, att man ber för att det svåra, låt lidandet drabba mig istället för de andra. Det finns en väldigt känd buddhistisk text. Vad heter 35? Gyalselaglen. Hur översätter man? Gyalselaglen. Så de här 35 bodhisattva. 37 bodhisattva utövningen. Ja. I den texten så pratar man bland annat om hur. Om man reflekterar över hur man är gentemot sitt eget barn, sin egen son eller sin egen dotter. Hur tolerant, om man reflekterar över ordentligt, hur oerhört tolerant man är mot sina egna barn. Man, oavsett om de beter sig väldigt illa gentemot en själv, så har man alltid överseende på något sätt. Och om man kan omvandla det här, att ha det sättet som man har, den attityden som man har mot sina egna barn, att också föra över det till alla varelser. Att se att ha ett sånt inställning gentemot alla varelser, så är det något väldigt, väldigt stort. Därför i dagsläget så kanske man kan se att man gör en väldigt stor skillnad. Man skulle aldrig acceptera att en annan person gör något sånt som man accepterar att ens eget barn gör väldigt lätt. Man tar inte alls så illa vid sig om det är ens barn som gör det. Men gör någon annan det, så är det liksom helt otänkbart bara. Idag, den här tiden som ni har avsatt för att komma hit idag, Rinpoche säger att han är inte säker, han vet inte. Kanske har ni slösat bort tiden. Kanske blir det något värdefullt. Det kan han inte garantera, vilket av det. Men faktum är att det uppstår konstant på jorden så mycket kriser. Den ena krisen avlöser den andra. Det uppstår olika jordbävningar, det är bränder, det finns allt möjligt av olyckor och kriser som uppstår hela tiden. Och det är liksom ett faktum. Det är ingenting som vi kan stoppa riktigt, utan det uppstår hela tiden. Men det vi kan göra, som man sa tidigare, det är att arbeta med vårt sinne, att arbeta med vår inställning, att utveckla ett sinnelag hos oss själva som är fyllt av medkänsla och kärleksfullhet, vänlighet. Att låta vårt sinne genomsyras av det här. Det kan vi göra. Det är någonting vi verkligen kan ägna tiden åt att göra. Vårt liv är fyllt av olika aktiviteter hela tiden. Vi har olika arbeten och... Kom in. Vi har liksom fullt upp ofta från morgon till kväll. Med olika saker som vi måste göra och som är väldigt... som vi ser som väldigt viktiga. Att vi har viktiga uppgifter att fylla genom vårt arbete och olika saker som vi fyller våra liv med. Men det är lika viktigt, om inte viktigare, att se att det är ännu viktigare att arbeta med att fylla vårt sinne med kärleksfullhet och medkänsla. Att vi gör det. Det är lätt att vi går vilse i. Vi tycker vi har inte tid. För jag måste jobba och vi ska laga mat. Det är allt som är. Som det bara, från morgon till kväll är det bara fyllt. Sådana saker som vi tycker att det är så viktigt. Jag kan inte hoppa över det här. Jag måste göra det här. Men det är ännu viktigare att fylla vårt sinne med kärlek och medkänsla. Att arbeta med den processen. Det är ännu viktigare. Och det är någonting som vi inte får glömma. Och någonting som vi kan göra hela tiden. Även när vi utför andra typer av arbeten. Även om vi inte har tid att sitta jättemycket och recitera texter. Och göra olika utövningar och göra olika meditationer. Även om vi inte har den tiden att göra det jättemycket. Så kan vi ändå hela tiden i vår vardag arbeta med att ha ett vänligt och kärleksfullt sätt att leva, att vara. Men vi måste se hur viktigt det är. Sätta det i relation till annat. Så även om vi har så här fullt upp våra liv är fyllda med olika aktiviteter. Och det kan vara lätt att vi tänker att jag hinner inte med att utöva. Jag hinner inte med dharmautövning för att jag måste jobba och jag måste studera och allt vad det är. Jag måste göra det, jag har inte tid. Även om jag skulle vilja så har jag inte tid. Men den inställningen är egentligen helt onödig. Därför att ingen av de arbeten som vi gör, inget av det vi gör behöver egentligen vara meningslöst. Eller behöver vara något som på något sätt är i konflikt med dharma. Det är att arbeta med sitt sinne är att utöva dharma. Och om vi gör det arbete vi gör, vad det än är, om vi gör det med en inställning att det här gör jag för att det ska komma till gagn för andra eller för att jag ska utvecklas på den buddhistiska vägen, att jag ska utveckla, ja, om man gör det med de här inställningen så kan allt arbete vi gör vara dharmautövning. Så om man kan liksom lätt känna så där att nej, men idag jag hinner inte med något. Jag hinner inte med dharma, jag hinner inte utöva, jag hinner inte där tvungen. Jag måste göra det här arbetet så att jag får ägna mig liksom åt vanliga, världsliga, meningslösa saker. Och det blir meningslöst om vi tänker så. Men om vi inte tänker så utan tänker att det här gör jag, det här är min dharmautövning. Det här arbetet som jag gör, det gör jag, det är min utövning. Man kan öva sig allt möjligt när man gör sitt vanliga jobb och förena sin utövning med sitt liv. Att det blir ett, det blir ingen konflikt emellan. När vi lever vårt vardagliga liv, vad vi än gör, när vi är på arbetet eller när vi studerar eller när vi är arbetslösa, vad det än är i vårt vardagliga liv, så uppstår det hela tiden. Vi hamnar hela tiden i olika omständigheter som kan vara svåra eller lätta. Även om det inte är stora kriser, så det kan bli osämja på ens arbetsplats eller med någon varje möte som man har med en annan person, så uppstår det olika omständigheter hela tiden. Och att då i sin vardag, i sitt vardagsliv, så att utöva de sex paramitas till exempel. Att utöva givmildhet och tålamod, flit och meditativ koncentration och disciplin. Att utöva de här sakerna, det är det som är att utöva dharma, att utöva dem i sin vardag. Att i mötet med en annan människa kunna vara givmild, att kunna ge av sin tid, att kunna ge vad det nu än är. Att vara, och visdom, det är sex, jag läser inte upp det. Det är det som är att utöva. Inte att bara sitta och studera eller att läsa och att tänka att det här är bra och det här är fint. Men att omvandla i praktiken, att i mötet med andra verkligen utöva det. Det är det som är dharmautövningen, ingenting annat. Och när vi gör det, då blir ju varje ögonblick meningsfullt. Om vi i vår vardag verkligen övar oss i det här, så blir det också, om vi gör någonting där vi känner att vi har gjort något som har varit meningsfullt för någon annan också, vi har kunnat hjälpa någon annan på något sätt, vad det nu än är, så är det också något som leder till att vi själva mår bra, att vi själva känner oss lyckliga. Precis som när man gör saker som Man har bara tänkt på sig själv och försöker liksom få någonting, eller det ska vara något som är bra för mig och andra tar skada. Så är det ingenting som vi mår bra av i längden heller. Det blir ju, resultatet blir att vi inte mår bra själva heller. Så det går verkligen hand i hand. Att ägna sig åt utövningen på det här sättet har så många fördelar. Både för andra och för oss själva. Det pratas ju mycket om det här med hälsa. Och fysisk hälsa och mental hälsa. Och på något sätt är det väl ganska vedertaget accepterat hur den mentala hälsan är oerhört viktig. Att det är nästan det som är det allra viktigaste. Hur vi mår i vårt sinne, om man ska säga. Det har liksom, om, när vi är stressade, när vi är fyllda av olika negativa känslor och så vidare, så påverkar det också våran kropp rent fysiskt. Att man kan se om man mäter blodtryck och ja, alla såna här saker, att det påverkas av hur vi mår inombords. Och vice versa, när vi är lugna och tillfreds, så påverkar det också hur vi mår rent fysiskt. Så man kan säga att det själva roten är sinnet, eller den mentala hälsan. Det är det som är det viktiga, för det speglar sen det yttre också. Så det är där som man behöver lägga sitt fokus. Man får liksom inte glömma bort den biten. Det är den som har allra störst effekt. I buddhistisk term liksom, så brukar man säga att av de tre sinnegifterna hat, begär och aversion, eller hat, begär och okunnighet, de är liksom sjukdomarnas rot. Det är roten till alla sjukdomar. Det kommer därifrån. Och att aktivt arbeta med sinnet är liksom, ja, det är det som är grunden för allt. Som Buddha har sagt i många av sina undervisningar, så ibland vissa ord så svåra. Ens uppförande, vad ska jag säga, ens hand, ja, ens uppförande, ens beteende, ens sätt att vara, ska vara med ett gott hjärta. Att man i sin relation, att man i sitt möte med andra alltid strävar efter harmoni. Alltid strävar efter att skapa liksom att man kommer överens. Att alltid skapa enhet, likhet på något sätt. Inte att i mötet med andra ser det olika och liksom hamna i konflikt. Utan alltid sträva efter harmoni i möten med andra. Och att alltid se på den andra personen man träffar. Att alltid se hos den, vad kan jag lära mig av den här personen? Vad kan jag lära mig i det här mötet? Det finns alltid någonting som man kan lära sig. Och på det sättet så kan man hela tiden se varje möte som en möjlighet till utveckling. Till att lära sig någonting mer, någonting nytt. Och det andra som är väldigt viktiga också är att ha ett sånt synsätt. Att få en förståelse för det ömsesidiga beroende som allting har. Hur allting hänger samman och är ömsesidigt beroende. Att det som jag gör, om jag gör någonting positivt, så kommer också resultatet bli någonting positivt. Det hänger ihop. När jag gör negativa saker, så man kan se det väldigt snabbt. Väldigt kortsiktigt också. Direkt liksom, med allt man gör. Att det finns alltid ett ömsesidigt beroende. Och på så sätt att genom att göra sånt som är positivt, så skapar man resultatet som också blir något positivt. Och som att det går liksom, det hör ihop. Om ni förstår. Så att ha ett sånt synsätt, liksom ett brett, stort synsätt där man reflekterar över och ökar sin förståelse över hur allting är ömsesidigt beroende. Det är väldigt viktigt och väldigt grundläggande inom buddhismen. Så som det står i de 37, både Satans 37 utövningar, står det beskrivet om hur, att hur många yttre fiender vi än besegrar, så tar det tar aldrig slut. Så länge vi försöker besegra yttre fiender och blickar utåt och försöker lösa, så det kommer aldrig ta slut. Det kommer alltid finnas en ny fiende att besegra. Men den riktiga fienden är vårt eget hat, våra egna negativa känslor. Och besegrar vi dem, då försvinner den riktiga fienden. Vi måste arbeta med vårt eget sinne, våra egna negativa känslor. För det är de som är våra riktiga fiender, inte de yttre. Så hur besegrar vi våra egna fiender, våra inre fiender? Vad är metoden? Kärlek och medkänsla. Det är så som man besegrar sina negativa känslor. Det är så vi besegrar våra, eller så vi kuvar våra inre fiender, med kärlek och medkänsla. Så, ja, hur ska man säga? Besegra är på något sätt ett väldigt, det är liksom lite konstigt ord. Tämja är bättre. Hur, så att genom att tämja sitt eget sinne, det är en bodhisattvas utövning. Att tämja sitt eget sinne. Så egentligen som att besegra fiende, man kan säga att tämja också. Det är lite, man kanske missuppfattar om man säger besegra. Definitivt om man säger besegra sitt eget sinne, låter jättekonstigt. Ja. Så är det så att ni har några frågor och så? Vill ni att vi ska ha tid för lite frågor? Är det några som har några frågor eller något ni skulle vilja ta upp? Eller inte?
Känsla av att jag vill lösa det här, men det blir ändå bara att det möts ändå bara av motstånd.
Mm.
Hur ska jag tänka då?
Mm. Ja, så till att börja med så är det klart att det är viktigt att man liksom är tydlig med hur man, vad man vill. Om man säger att man verkligen försöker vara så tydlig som möjligt med att man vill inte hamna i en konflikt, utan att man vill liksom skapa harmoni. Att man försöker vara så tydlig och klar i det som man kan. Men sen kan det ju ändå vara situationer, som du säger, då den andra personen ändå reagerar väldigt liksom negativt eller på olika sätt. Och då så är ju det liksom ett tillfälle att öva egentligen. Att igen liksom reflektera över dels en källa till kärleksfullhet egentligen. Att trots det här så blir liksom reaktionen tillbaka så som den blir. Att man liksom kan stanna upp och bara se att den... Man måste inte vinna. Man måste liksom inte dra det till, fortsätta att dra heller och bevisa på något sätt att jo, men jag ville, varför reagerar du så här? Jag ville inte något negativt liksom, utan att man kan backa och vänta och avvakta också. För en sak som också är säker är att allt är förgängligt. Så om en person reagerar väldigt starkt negativt idag, så imorgon redan så kan det vara liksom ha lagt sig. Ganska. Och då kan man liksom vara ödmjuk och öva tålamod och ödmjukhet i att ja, liksom backa och ge den andra rätt på något sätt. Inte liksom stånga emot, utan och så vänta och fortsätta att tänka. Det man vill göra är ju att skapa harmoni och någon sorts samförstånd. Mm. Så att när det blir en sån situation så liksom viker man sig lite. För då är det ändå det som skapar mest harmoni. Och sen med tiden kan man igen försöka liksom. Men ibland så måste man vänta och låta det gå tid också. För att allting är förgängligt liksom. Även den här känslan hos den andra personen är förgänglig. Det kommer förändra sig. Imorgon kanske man igen kan prata om samma sak på ett annat sätt. Och fortsätter man bara att liksom försöka göra, att vara vänlig tillbaka, så kommer ändå med tiden så blir också det kommer också resultatet bli något bra med tiden, men det kan ta lite tid. Men det blir väldigt lätt att man kan reagera med istället liksom själv bli arg eller liksom göra något negativt själv. Även om man började med att vilja göra någonting bra, så kanske man gör någonting, det förändras och man reagerar tillbaka på det där som den andra. Och då är klart att då kommer också resultatet bli så. Men om man fortsätter på den vägen man har börjat, att även då vara liksom mjuk själv och vara kärleksfull själv, så småningom så förändras det också hos den andra, men det kan ta tid. Och Rinpoche vill också säga att han tycker att det här är en väldigt bra och viktig fråga. Även om han inte kunde ge ett jättebra svar kanske, så är det en bra fråga. Och det är bra för var och en att tänka över det här. Hur gör man vi hamnar alltid i sådana situationer. Hur gör man? Det är bra att reflektera kring. Nu blev det lugnt och tyst.
I början pratade du om välja. Man blev precis om man väljer rätt och man väljer fel. Hur vet jag att jag är helt säker att jag väljer rätt?
Mm, mm.
Hur vet jag?
Mm.
För det kan vara att jag tror att jag väljer rätt. Mm. Och sen när jag är där, kanske nej, jag har gjort fel.
Mm.
Hur gör jag?
Ja, så det är ju något som vi alla råkar ut för. Att vi gör någonting, tänker att det här är det ärliga, det här är det rätta, det här. Och så gör vi det och sen märker vi att nej, det här var nog inte så bra egentligen. Jag kanske ändå inte var riktigt ärlig, eller det här var inte det bästa att göra i den här situationen. Så upptäcker vi det. Och då har vi ju liksom en möjlighet när vi upptäcker det. Då har vi ju lärt oss något. Då har vi ju en möjlighet att lära oss något. Och då har vi också en möjlighet, om det är en annan person inblandad i det här, att vi kan gå tillbaka till den personen och säga: jag gjorde fel. Förlåt. Jag tänkte att det här var det rätta. Men nu har jag insett att det var inte så. Jag är ledsen för det. Jag ville göra något bra, men jag har märkt att det var ju inte bra det jag gjorde. Jag ber om ursäkt för det. Och det är också någonting som kan, om man pratar om det här med att skapa harmoni, som verkligen kan skapa harmoni mellan människor, att man vågar liksom vara så ödmjuk och ärlig gentemot andra. För vi har ju, det är ju så för alla, det där känner vi ju alla igen. Och man kan ju också känna en stor respekt för sådana människor som verkligen kan komma tillbaka och säga efteråt att ja, jag gjorde så här, men jag har upptäckt att jag trodde att det var rätt, men det var inte det. Jag handlade av egoistiska skäl eller vad det nu än var. Jag såg inte det då, men jag har insett det nu. En sån människa kan man känna väldigt stor respekt för faktiskt, och det kan bli någonting väldigt bra av det. Och så länge som vi inte är upplysta, så länge som vi inte är budder, så är vi fyllda av att vi gör massa misstag hela tiden. Andra gör det och vi gör det själva också. Så att det kommer ju inte vara bara en rak väg då vi gör allting rätt, utan det sker misstag, vi gör fel saker. Men när vi upptäcker det, då har vi ju igen en möjlighet att, vad gör vi då? Då kan vi lära av det och göra någonting bra, försöka igen göra någonting bra. Så det är aldrig liksom för sent ju, det är aldrig för sent. Och som sagt var, Vi kommer göra misstag. Det är mänskligt. Det är mänskligt. Så länge vi är människor så gör vi misstag.
Nu har jag en fråga också. Det handlar om att inte, när man är i situationer, det handlar om ens egen smärta eller sin egen rädsla för sin död, utan just att man står bredvid.
Mm.
Ni pratade förut om just att man måste våga också göra sig beroende av varandra. Vi är i en beroendeställning. Just att hitta en balans mellan att det inte blir för smärtsamt att gå bredvid, utan att förhålla sig till en nära människas sjukdom eller något sånt, psykisk ohälsa eller fysisk ohälsa.
Ja, nej, det är en jätteviktigt att när ens nära vänner eller ens familj eller vad det nu än är, någon som står nära en drabbas av en svår sjukdom till exempel, eller kris av något slag, att verkligen då tänka över hur kan jag på bästa sätt bistå den här personen? Vad är det bästa jag kan göra? I vårat samhälle i väst så har liksom individen blivit så oerhört viktig. Individen är liksom lyfts upp väldigt mycket, och att man ska vara fri på något sätt. Individen, och man kan inte liksom offra sig. Det är farligt på något sätt att offra sig för någon annan, utan det är individen som man måste tänka på, det du måste orka med liksom. Det här är inte riktigt visst, man ska inte helt glömma bort sig själv. Man ska inte liksom bara helt, självklart inte, man måste ju orka med. Men det är inte riktigt i överensstämmelse med det buddhistiska tankesättet, där man faktiskt aktivt arbetar med att se att den andra, hur viktig den andra är. Att skifta fokus från individen, från en själv, till den andra personen. Och verkligen se hur kan jag hjälpa den här personen nu? På vilket sätt kan jag hjälpa? Och som Rinpoche sa tidigare, att hans fasta övertygelse är att det, om man gör det på ett ärligt sätt, om man vågar möta svårigheten, de svårigheter som uppstår, om man vågar vara kvar hos sin nära kära när den personen dör och har svårt att andas i sista andetagen, om man vågar sitta kvar där, så är det också något som, även om det kan vara svårt på ett sätt, så har man hundrafalt igen. Därför efteråt, om man inte gör det, om man bara drar sig undan, så kommer man alltid leva med liksom en sorts ånger. Att man inte var där hos den man älskade. Och ändå, även om man inte kunde, man kan liksom inte, om man inte är läkare kan man inte vara läkare och börja vara läkare. Men man kanske kan koka varmt vatten för den personen ville ha varmt vatten. Man kanske kan hjälpa med sådana små saker, eller bara vara där och våga vara där. Och det är någonting som man har igen. Både den personen har nytta av det, och man har igen det själv också. Man kan aldrig liksom mäta nytta eller mäta en god gärning, eller när man lyckas göra någonting som kommer till nytta för någon annan. Det går inte att mäta det. Även om det är till synes något väldigt, väldigt litet man gör, så kan det vara att just det lilla betyder så oerhört mycket för den andra personen. Även om man själv bara skulle ge en liten smula från sin bulle, en liten smula till en liten insekt, som det är liksom mat för lång tid. Alltså den här lilla smulan som vi inte ens bryr oss om nästan. Att om man medvetet ger den, tänker här får du. Bara det lilla kan bli en sån oerhört förtjänstfull handling. Även om det är något som vi tycker att det var väl ingenting. Återigen tillbaka till det här med att finnas till hands när ens nära och kära går bort, när de dör. Inom det tibetanska buddhismen, eller inom buddhismen så förklarar man, finns tydliga beskrivningar över hur dödsprocessen går till. Och när de olika elementen, man pratar om de olika elementen liksom försvinner i tur och ordning. Och att kroppen består av fyra element, av jord och eld och vatten och vind. Och när man sitter med någon som dör så kan man ganska lätt se när de här olika elementen smälter bort, försvinner, upplöses. Och vid de tillfällena så kan man också, till exempel när elementet, jordelementet upplöses, som jordelementet symboliseras av liksom kroppens, av köttet. Av kött och ben. När det upplöses så upplever den döende det som att de håller på att ramla. Att de faller. Och om ni har varit med när människor dör så är det ofta väldigt tydligt. Att de vill komma upp och vill att man ska hålla i dem. Och de är jätterädda att de håller på att ramla och faller. Och kan man då... sin kära mamma, om man kan vara där, eller sin vän när den dör, och bara hålla i handen. Den lilla, lilla gesten från en själv, att bara hålla i handen, kan betyda så oerhört mycket för den personen i dödsögonblicket. Även om det är ju ingenting, man sitter ju inte där i flera månader, eller det är en sån kort del av ens liv, men som kan vara ett sånt sånt stort stöd för den andra personen, att bara man håller i handen lite. Eller när vattenelementet blodvätskorna i kroppen, blodet då, när det upplöses så blir man ofta väldigt törstig. Och att då kunna fukta munnen lite och liksom lindra. Sådana små saker, som sagt. Det liksom går inte att mäta egentligen. Sådana enkla små saker som ändå kan vara till så stor stöd och stor nytta för den andra personen. Att man ska inte liksom, man ska inte mäta förtjänst på det, eller hur värdefull ens handling är på det sättet. Det kan vara så små saker som betyder så mycket. Så... Och också när eldelementet upplöses så yttrar det sig genom att man fryser väldigt. Man vill få på sig filt och täcke och man fryser. Ordningen hur de här elementen upplöses är helt individuellt från person till person. Så det är ingenting man kan säga att det går exakt i den här ordningen. För en person kan det vara det ena först och för en annan person är det andra. Det är olika. Men att då återigen att vid de här tillfällena faktiskt vara där, när den personen som är döende eller när man själv är döende, att känna att mina barn eller min man eller att de finns här hos mig, kan hjälpa så oerhört mycket och lindra den ångest som lätt uppstår. Men sen är det också viktigt att man, i den mån man kan, att man också känner igen. Det är inte alltid man är medveten om, även en själv, när man den tiden kommer att man kommer dö. Men när de här symptomen uppstår, att man tycker att man faller och så vidare, att man liksom blir medveten om, kanske får en insikt i att jag håller på att dö. Och det här är bara, det är inget verkligt. De här upplevelserna är inte, det är som drömupplevelser. Jag faller inte på riktigt, men upplevelsen är att jag faller. Men det är bara för att jag håller på att dö. Och man kan vara medveten om det också är en stor fördel själv som utövande buddhist. Och nu tiden har gått över tiden till och med. Och Trudy ville säga några saker också.
Första till 4 maj, och man kan vara med under flera dagar eller kanske bara Så det kan vara väldigt bra att kunna samtala lite mer om det. Men vi håller också på att bygga upp då en organisation för att kunna hjälpa gamla eller sjuka människor, djur som är i behov av omvårdnad eller ja, har kommit i en jobbig situation. Så det här gäller inte enbart människor heller. Det är samma för alla vardagsfält. Så att det här projektet heter Infinite Compassion. En av våra högsta lagarna, Chamarin Bosch, har initierat hos oss. Det betyder ja, gränslös medkänsla. Eller man kan säga meditation i handling. Så, vi gör någonting för att förverkliga den här innebörden av buddhistisk utövning. Så om ni är intresserade kan vi också göra mer om det följa arbetet. Om ni också skulle vilja göra någonting volontärligt arbete kan ni gärna höra av er till mig eller också skriva upp i den här på listan. Då får ni utsikt när vi har nästa möte. Vi har varje månad ungefär något slags möte, men nästa gång blir det väl att vi har undervisningen där på retreatcentret och händer mer senare också. Så att ni är mycket välkomna att följa det här och höra av er. Det kan vara väldigt skönt också att säga okej, men jag har en liten stund för något djur också som är utställd. Eller en gammal person som är ensam som man kan följa en tid och kanske så småningom även bistå när den också ska lämna livet. Men det behöver inte vara så märkvärdigt att man måste tro att man ska kunna av det här mer en slags kännande medmänniska behövs egentligen i många fall. Man behöver inte vara proffs riktigt på det. Men vi hjälper till här inom vår organisation att ställa oss i det här så att vi har också andra programpunkter. Så fortlöpande sen där vi kan stärka er och vårt vanliga program med övningar i meditation och medkänsla meditation och andra hjälper till så att hela paketet hör ihop. Men i det här kan vi göra någonting praktiskt som gör också att vi känner att det blir en verklighet också. På ett annat sätt, så att en extra sak som vi kan utveckla oss vidare med. Så det är det som jag vill framföra. Så ni kan gärna kontakta mig eller följa det på nätet, har vi det på projekt. Och ni kan alltid mejla. Jag lämnar gärna er med adress som är intresserad av det. Det är en uppbyggnad, så det är inte någon större förväntningar vi har på det. Och det är en slags engagemang, precis som ni också säger. Att göra någonting mer meningsfullt med våra liv.
Så jag vill tacka alla som kom hit idag. Så allt det... Allt är beroende på karma, på orsak och verkan. Allt är beroende på orsak och verkan. Och det sägs att man kan inte liksom, man kan inte undgå karma. Man kan inte slinka på sidan. Precis som man inte kan liksom borsta bort eller tvätta bort rynkor när man blir gammal. Det är oundvikligt. Det kommer.